There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Så lyfter du din digitala kommunikation.
Ja, hur mycket digitala möten har det blivit det senaste året, Boel?
Ja, ungefär 1 miljon tror jag. Eller är det 2? Hur är det för dig?
Nej, men det är ju samma. I stort sett, ja, jag vet inte hur många procent, men många, avsevärt.
Mm. Nej, men det finns ju massor med fördelar med det här. För många av oss har det ju varit ett sätt att kunna fortsätta med våra jobb och ändå hålla fysisk distansering. Vi har sluppit resa lika mycket. Och så är det ju mycket lättare att ha ett möte med någon som befinner sig långt bort. Men jag måste säga att jag får liksom ont i ögonen och hela huvudet av att stirra på en skärm för länge.
Ja, och sen det här ganska egentligen onaturligt att man ser sig själv hela tiden. Alltså har man en dålig hårdag så kan det ta fokus från ämnet ibland. Och det är ju omöjligt att på riktigt möta din blick, faktiskt.
Ja, det är ju så konstig grej. Det är ju så liksom, det känns som en så här dålig dröm. Hur jag än letar efter din blick, så när jag tittar i den, då kommer du inte titta in i min. Ja, idag ska vi i alla fall ge dig som lyssnar tips på hur du gör dina digitala möten bättre. En hel del av de tipsen gäller just det digitala mötet som har sina alldeles egna utmaningar. Men du får också en rejäl portion helt vanliga retoriktips på köpet. Sånt som alltså gör det bättre även i ett fysiskt möte.
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För hälsa, det handlar om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights.
Hälsa kan handla om bra samarbete. Att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering och stilla sittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
Vår långvariga, härliga samarbetspartner Twitch Health, de har en kund i Handelsbanken. Eller Handelsbanken är deras kund skulle jag säga. Och de ville ge sina medarbetare redskap för att jobba med sin hälsa klokt. Och de konstaterade att det är så mycket mer än mat och motion som påverkar hälsan.
Mm, de var på jakt efter en uppsättning aktiviteter som skulle stötta den fysiska hälsan men också mental och social hälsa. Och dessutom ville de nå ut till medarbetare i flera olika länder.
Mm, det tycker jag var häftigt. Och Twitch Health, de hjälpte Handelsbanken genom att skapa en global digital hälsoutmaning. Handelsbanken Health and Wellbeing Challenge. Och hittills har den engagerat tusentals medarbetare, alltså i flera olika länder.
Coolt. Målet var alltså att ge inspiration till hälsosamma beteenden och befästa goda vanor. Och under de 8 veckor som den här hälsoutmaningen pågick hände det en massa saker. Några exempel till Några exempel till exempel. Att ha kvalitetstid med en person som är betydelsefull för dig. Ja, det har registrerats över 40 000 gånger.
Ja, en sån här sak som att erbjuda stöd eller hjälp till en kollega. Det är absolut inte att knapra morötter, men har enorm stor effekt på hälsa. Och det har gjorts över 23 000 gånger.
Och så fysisk aktivitet då. Den gamla klassiken. 6 miljoner gånger. I snitt 170 minuter per person och vecka. Ja. Och den här då, vistats i naturen 37 000 gånger.
Ja, den gillar jag. Så att, ja, jag gillar verkligen bredden på det här och att det verkligen är holistisk hälsa på riktigt.
Ja, och sen att man har lyckats använda digitala redskap för att få oss att liksom själva kunna välja bland en bredd av aktiviteter. Och att vi liksom, de har lyckats titta bortom det här med, ja, men som vi säger, morötter och tajt.
Ja, och vi tänker att det här kan inspirera er. Så att vi lägger en länk till det här inlägget från det här avsnittet på vår sida. Och ni kan läsa mer alltså på twitchhealth.se. Ja, men nu till dagens ämne. Vi stannar väl kvar lite i det digitala, ganska ordentligt faktiskt. Hur vi lyfter våra digitala möten. Vad tycker du är allra viktigast där, Boel?
Mm. Jo, det tycker jag är att den som håller i ett möte eller i en presentation tar ansvar för att hålla en hög lägsta nivå på engagemanget. Det finns ju förstås alltid faktorer som man inte kan påverka. Till exempel hur deltagarna eller lyssnarna känner för ämnet. Eller om de deltar i mötet frivilligt eller inte. Men vi kan påverka många saker.
Ja, och jag tänkte vi backar till att vi pratar ju om både möten. Att till exempel du och jag har ett möte, vi kanske är 2-3 stycken. Men också som du säger, att det är någon som gör en dragning till exempel. Så alla möjliga typer av möten, men just det digitala. Men vad tycker du är viktigt då att vi ska påverka?
Nej, men jag tycker att det man ska ha med sig om man är ansvarig för ett möte, att man håller ett möte eller då som du sa håller en dragning. Att komma ihåg att ställa frågor och att sätta igång deltagarna. För även om det är så att jag är expert på någonting, jag är inbjuden till ett företag att prata om det och det är hundratals människor där. Så är det så otroligt mycket tråkigare att bara lyssna på någon som håller tal. Än att känna att jag som deltagare faktiskt förväntas ställa frågor, besvara frågor och bidra. Så att om vi bara skulle ha 5 minuter för det här avsnittet, ja, då är det mitt viktigaste tips. Rikta dig mot deltagarna.
Ja, och där kan jag tänka att, alltså jag tänker om man själv kommer in, om man är ett nytt, man kanske inte har varit i Zoom eller Teams eller vad det är innan, och så ska vi få interaktivitet och jag känner att, men ska jag ta plats här nu? Alltså hur kan man skapa den här interaktiviteten? För den måste ju vara lite avhängig av hur många vi är. Så.
Ja, nej men visst är det så. Det är stor skillnad på ett 3-personsmöte och när det är hundratals eller tusentals lyssnare. Men några saker, jag tänker att om vi tänker på det lilla mötet och det stora då. När vi är 3 personer, ja, men då känns det ju mer, då är det mycket lättare som den som håller i mötet att faktiskt ta ett varv runt bordet brukar vi säga. Här blir det ett varv runt i Zoom-galleriet eller vad vi skulle kalla det för. Och bara säga hej och hur mår ni eller hur är läget idag eller kanske hur känner ni för dagens ämne? Är det något speciellt som just du har med dig som du vill liksom, få ut av det här mötet? Att i alla fall ta en runda runt gänget som kanske är att man får liksom 15 sekunder var i början av ett möte. Det kan man göra även om det är ett kort möte med få personer. Och är man jättemånga? Nej, men då kan man ju liksom inte bjuda in alla och prata, självklart. Men man kan ändå ställa frågor. När du pratar som föredragshållare, tänk att ställa frågor som kanske inte behöver besvaras ut verbalt. Men att du ställer en fråga och så ger du deltagarna några sekunder att tänka efter. Och sen fångar upp den. Du kan också be dem använda chattfönstret. Och bara skriva lite vad de har för förväntningar och funderingar. Så det finns många sådana tekniker. Men jag tänker så här, ska vi prata lite om det tekniska först? Bara för att på något sätt i digitala möten är det ju liksom, ja, vi kommer inte förbi det.
Nej, och det är en sån här liksom hygienfaktor. Det ska bara funka, men det är ju inte alltid det gör det. Vad är det viktigt att tänka på då?
Mm. Nej, men att ha ett headset är ofta bra. Alltså lurar och mikrofon. Anledningen är ju då att man stänger ut ett annat ljud. Många av oss jobbar hemma och det finns andra som jobbar i samma hus eller samma rum. Och det är viktigt då att man sätter upp det tekniskt så att man hörs så bra som möjligt och också kan höra så bra som möjligt. Å andra sidan, som det alltid är med teknik, ett dåligt headset är troligen sämre än inget. Och egentligen tillbaka till det jag sa innan, du kan ju kolla hur deltagarna upplever det, liksom hör de dig bra. Ofta upplever vi så här tekniksnacket i början av ett digitalt möte som störande. Där, hallå, du har stängt av micken nu, eller Ann-Sofie, du är inte i bild, sätt på kameran. Men egentligen skulle vi kunna se det som det här vädersnacket som vi ibland använder för att etablera kontakt. Du vet när man ses på gatan och så säger man, ja det är kallt ute nu, ja usch, nu, vad mycket snö det kom. Att man kan skratta åt det och säga att det är liksom meningslöst, men det är inte. Så att använder man det där tekniska snacket på ett smart sätt så är det också ett sätt att värma upp samtalet. Men då ska det ju, du som håller i mötet, då får du ju ta ansvar för det också. Och liksom ha en plan. Kolla att allas ljud funkar. Kolla att alla har slagit på kameran om de ska göra det. Men så headset är ofta bra. Sen en sak som vi inte pratar om så ofta. Där vi sitter så har vi någon typ av ljus. Sitter vi med vår laptop till exempel framför ett fönster så får vi in lite naturligt ljus. Och det är ofta ganska skönt ljus om det är dag. Är det på kvällen eller är det mitt i vintern på eftermiddagen så är det inte så mycket ljus. Men det är mjukt och fint. Kolla om det lyser upp ditt ansikte tillräckligt för att du faktiskt ska synas i bild. Sitter du med datorn in mot en vägg, då behöver du någon typ av ljuskälla. Och det här säger jag inte då bara för att vi ska se snygga ut, utan för att vi kommunicerar ju så mycket med våra ansikten och vår mimik. Så att om vi inte syns bra, vårt ansikte inte har lite ljus på sig, så är det svårt för andra att uppfatta hur vi reagerar på det de säger. Jag gillar till exempel såna här lampor som, jag vet inte vad det kallas för, men lampor som, alltså inte en hängande glödlampa i taket, stående, fristående skrivbordslampa. Eller såna här ljuskällor som liksom kastar ljus lite upp och omkring sig. En sån kan man ta och laborera lite med att ställa liksom vid sidan och under sig och se om du kan få vettigt ljus på dig.
Ja, jag tänker att det här blir ju kanske just lite extra viktigt med tanke på det här att vi just ser oss själva. Och vi förstår och vi vet att det kommer att distrahera oss. Och det behöver inte ta lång tid att rigga ljuset ordentligt, men att Det gör stor skillnad eftersom jag också kommer förmodligen då med video på se mig själv. Och om jag då har bra ljus så kommer det att göra det lättare att koncentrera sig på det jag pratar om eller ska lyssna på.
Ja, exakt. Och det här handlar ju om att om du jobbar hemma till exempel eller på ett kontor där ni har coronasäkert avstånd med varandra, då kan du ju sätta upp det här en gång för alla så att du har det bra.
Exakt.
Och sen är det rätt bra med en extern skärm också. För att när vi ska ha våra möten i, ja men säg en laptop med ett ganska litet fönster. Det är ganska mycket man kan vilja ha koll på där. Man kanske vill ha upp något dokument som man vill skriva i. Någon kanske delar skärm. Vi kanske alla delar skärm då och då. Och så vill vi ha mötet och gärna kunna se våra möteskompisar. Så då är det smart med en extern skärm och kanske en lite större skärm. Så att man kan ha alla de här grejerna på plats. Annars hamnar vi i det här att oj, var tog ni vägen? Nu hittar jag er inte bland alla flikar. Vänta lite.
Tappa bort folk. Det skulle aldrig hända i det fysiska rummet. Nej, men det kan hända digitalt.
Jag hör er, men vad är ni?
Ja. Och jag har ingen egen extern skärm, men jag har en extern kamera och jag har ju ett litet rosa penntroll som jag har ställt på den. Och det är ju just för att jag inte ska glömma bort att när jag ska titta på dem jag pratar med så ska jag titta på mitt troll. Så, och det hjälper mig sådär. Så det kan man också ha, att man Hur, för det känns ju som att jag vill ju titta på dig nu och prata, men när jag ska titta dig i ögonen så ska jag ju titta in i min kamera. Och det där, jag tänkte någonstans att det där kommer sätta sig, men jag kan säga att det har gått ett år, det har inte satt sig för mig. Jag behöver hjälp med vart jag ska titta, och någonstans har det väl blivit lite okej att man ser att någon, man förstår att den här personen tittar på mig nu. Men ibland vill man verkligen trycka till med ett budskap, och då gäller det att komma ihåg och flytta blicken till den här kameran. Så då kan man ha ett pentroll eller vad man väljer att påminna sig själv med.
Mm. Jag kan tänka mig att tekniken kommer att hjälpa oss med det där på sikt. För precis som du säger, speciellt om man ska presentera och att man är huvudansvarig för att kanske övertyga någon eller några om en idé. Då skulle jag verkligen rekommendera att man tränar på att hålla sitt tal så mycket in i webbkameran som möjligt. Jag brukar tänka, det jag har på toppen av min laptop, det är då en liten, pytteliten svart cirkel. Och sen en liten ljuspunkt som visar att strömmen är på. Och jag brukar låtsas att det sitter ett gäng inne i den här svarta cirkeln. Ungefär som när man har en bild med en sån här vignett. Alltså med en rund ram. Och då tänker jag mig att sitter några stycken där inne i den här runda som liksom tittar fram väldigt nyfiket, för det ger mig energi. Och så låtsas att de sitter där inne och de är jätteengagerade. Och det hjälper mig att hålla blicken inne i den där cirkeln, vilket egentligen är hur onaturligt som helst.
Mm. Så man kan hitta sina tricks.
Ja, nej men verkligen. Och som jag sa tidigare, jag tror att tekniken kommer hjälpa oss här på sikt. Att vi kanske får lösningar för att programvaror som på något sätt känner av våra ögonrörelser eller hjälper oss att vi kan möta varandras blickar. Men vi är inte där ännu.
Mm.
Men sen en sak som är värd att tänka på när vi jobbar hemma, som det ofta är för många nu i alla fall. Eller säger kanske hälften av alla kontorsarbetare. Så har vi många möten, och av fysiska skäl för vårt välmående så är det ju bra att ställa sig upp ibland. Men vi ska inte bara tänka att det där ståendet ska vara mellan mötena. Stå gärna på ett möte, och när du själv ska prata mycket så är det superduper att sätta upp datorn och allt så att du kanske står upp hela mötet. För det ger en annan tillgång till, ja, men så här, lungorna och rösten, det ger en helt annan energi när vi står upp. Det gör också att man får tillgång till mer av, ja, men gester och mimik. Vi är inte lika fastlåsta i kroppen som när vi sitter ner och gärna sjunker ihop lite så här som en hösäck. Så det tycker jag är också ett av grundtipsen.
Bara hålla med.
Mm. Ja, men eller hur? För ska du ge energi så är det lätt. Där när du står upp, eller hur? Mm,
absolut, och jag tänker just att om man tänker på att man pratar om att vi blir mer stillasittande, så att som regel bygga ett möten där jag liksom vet att jag behöver, att jag själv ska prata mycket, och kanske, det kanske just alla eftermiddagsmöten, att försöka rigga så att jag faktiskt står upp. Och jag tänker också på att jag märker själv att min röst blir bättre, alltså min röst håller bättre om man är så som pratar, jag tänker vi som föreläser, att då är det också bättre att stå upp. Så att jag skulle säga så här, försök hitta någon typ av regel för vilka möten som, ja men här ska jag stå upp, för som du säger, det är inte att mötet är ointressant, men är det sent på eftermiddagen så är det ju lättare att verkligen sjunka ihop om vi sitter ner, så att man behöver ha lite olika, ja, hur man riggar hemma eller på kontoret för att både stå och ibland kunna sitta.
Mm. Och hemma då, trots att det är ett år sedan jag började jobba fulltid hemifrån, så har jag inte skaffat något höj- och sänkbart skrivbord. Det saknar jag, men när jag vill stå då får jag ta alla mina tjocka konstböcker och pallra upp dem i en hög, och så lyfter jag upp min laptop på den så att jag får den liksom i ansiktshöjd. Ja, så att man ser mitt ansikte och, ja, ska säga, till bröstet någonstans här. Som en ganska tajt porträttbild. Någonting sånt.
Mm. Ja, man får liksom hitta sitt sätt. Jag har ju den klassiska strykbrädan, en låda, och sen har jag inte så mycket konstböcker, men min mans historieböcker och lite idrottsnutrition brukar bli det som ligger på trave här. Och också det här att verkligen lägga tid på att få kameran i rätt höjd, eller hur? Att liksom, jag vill inte se upp i dina näsborrar. Det är ju faktiskt inte så knepigt att fixa med det.
Nej, precis. Och det är ju den här klassiska laptop-positionen, att någon deltar på ett möte och tittar liksom ner på deltagarna. Och ja, men det blir inte så superskärmigt. Dels om man är orolig för sina dubbelhakar så kan ju det vara en motiverande faktor kanske. Men just det här att du tittar ner på andra, det känns inte så trevligt. Vi vill inte möta så. Vi vill ju, det är trevligare att möta någon på samma nivå. Liksom.
Ja, verkligen.
Sen är det ju så att ibland är man på väg och man hinner inte rigga och sådär. Då får det bli lite som det blir. Men om du har de här grundtipsen med dig så kan du försöka möta så många av dem som möjligt. Så ofta som möjligt.
Ja, ja men det är ju, man får ju investera i de här setupsen en gång tänker jag. Att man riggar ju dem en gång. Samma som man gör om dem flera gånger. Men man har tänkt igenom dem. Och jag kan bli lite så här. Och nu ska jag inte kasta sten i glashus. För jag sitter säkert själv ibland med fel vinkel. Men jag kan bli lite. Jag känner igen jättemycket av det här klassiska skrapet. När du har hörlurar med mikrofon som hänger. Att jag hör det i. Jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Jag hör det i poddar. Jag hör det i intervjuer. Och jag tänker att. Alltså hörni. Det har gått ett år nu. Vi måste liksom. Så här, det är inte jätteknepigt att liksom tänka till kring de här grejerna. Och även liksom offentliga personer där det är just de här sakerna som du beskriver. Och det påverkar ju intrycket av budskapet som förmedlas, tycker jag.
Mm, visst gör det det. Och någonstans ska man välja mellan ljud och bild så är ljud viktigast. Mm. Annars är det svårt att ha det här mötet bara med en bild. Och som du säger, en hängande lur och sådär, alltså med en mick som hänger på en tråd som man hela tiden kommer åt, eller liksom när man gestikulerar så då kan man trycka till den, det kanske inte är det bästa i längden, helt klart.
Nej, det är ett väldigt karaktäristiskt ljud jag känner igen.
Det har nog hänt här i podden någon gång också.
Ja, absolut, precis vad det jag menar med att inte kasta sig. Men nu sitter vi här med varsin, ja, jag vet inte om man ska säga vilket märke det är, men vi har en väldigt rund och fin mikrofon som funkar väldigt bra.
Mm. Mm. Ja, jo men precis. Vi har ju investerat lite i just vår poddsetup nu när vi bara online-poddar hela tiden.
Exakt.
Men jag tänker också på det här möten eller presentationer. Något som man alltid ska komma ihåg tidigt i ett möte, det är lite struktur och förväntningar.
Mm.
Ett mötes framgång avgörs på många sätt av hur tydligt det är varför man har kallat till det.
Mm.
Och vad syftet med allas närvaro egentligen är. Och för den som kallar till mötet är det ofta så självklart. Men då får man backa lite och tänka på att det kanske inte är lika självklart för alla andra. Så repetera alltid det här i början av mötet. Varför är alla där? Vad ska ni prata om? Hur kommer det gå till? Och här kan du ju passa på och säga såna här saker som att jag förväntar mig att ni deltar, jag kommer ställa frågor, jag kommer ge lite uppgifter under mötets gång. Och också, hur länge håller vi på? För är det långa möten så behöver vi planera in pauser, annars stänger ju folk av kamerorna och drar lite då och då ändå.
Absolut, och det där tänker jag är en, alltså snacka om att möjliggöra för fokus i mötet. Jag känner mig ju mycket tryggare om du just har sagt att, vet du vad, vi kommer hålla på så här länge. Jag kommer ge er en paus om ungefär 20 till, eller liksom om du säger till om ni behöver paus. Men annars kommer en paus om 25 minuter. Alltså då kan jag ju koppla av om jag sitter och hade missat att svara på ett mejl. Eller håller på att bli kissnödig eller kaffet är slut. Så att jag tänker att den här strukturen du beskriver nu. Den är så viktig för att kunna, ja men nu kan jag koppla av och bara ge mig hän det här mötet. Och jag tänker att även om man har ett stående möte så kan det ju vara att just den här veckan så behöver inte det här mötet vara en timme, för vi har inte så mycket att beta av. Så att det här med vad syftet med mötet är, det måste man ju återkomma till även om det är ett regelbundet möte.
Ja men absolut. Mm. Och jag tänker att några grundgrejer som jag tycker att ni alla ska ta med er in i möten och kommer jag till här. Jag tänker att även om du inte är ansvarig för mötet så kan du räcka upp handen och påminna om de här sakerna om den som håller i mötet missar det faktiskt. Det första är då på med kamerorna. På med kamerorna. Det är många som tycker att nej, men det kan man inte kräva av folk och nej, men det är så mycket möten, man ska inte behöva visa sig hela tiden, det är självfokus och bandbredden och hej och hå. Ja visst, det kan finnas tekniska utmaningar för det här och Är det dålig bandbredd eller någon ute och promenerar med mobilen i fickan? Fine, då kan det vara svårt att ta kamerorna på. Men jag tycker ändå grundregeln ska vara kameror på. För bara där har vi annars klippt av ungefär 50% av det möjliga engagemanget i det här mötet. Om en person ska stå och prata och prata och mala inför en massa symboler med bokstäver eller liksom färdiga stillbilder av andra. Alltså, till att börja med, hur lätt är det för den som pratar då att ge energi? Och för det andra, hur lätt är det för dem som deltar att plötsligt kasta sig in i samtalet? Så att jag tycker att kamera på ska vara grundregeln och det får man gärna påminna om i början av varje möte.
Jag tycker den är knepig. Alltså jag tycker att den är... jag kan känna att där finns det verkligen en skala. Jag kan bara reflektera själv. Att jag har vant mig vid att föreläsa i den här svarta pricken där du har stoppat in massa människor som du beskrev. Det har jag vant mig vid. Senast igår så var det över 100 pers och jag får verkligen skapa en mental bild av dem och det är helt okej. Okay. Och jag skulle nog komma av mig om någon då slog på kameran. Vad händer nu? Men som du säger, om det är ett möte där vi faktiskt, jag menar, om några minuter så kanske du ska prata, då ska du både på med ljud och mikrofon, eller bild och mikrofon. Och sen kan jag tänka ibland att om jag känner att men det här mötet funkar jättebra för mig för jag ska bara lyssna och jag kanske faktiskt, för mig kan det funka bra att göra någonting annat samtidigt och bara lyssna på mötet, då vill jag inte vara med på det mötet. Nu pratar jag inte om ett möte som liksom ett jobbmöte utan kanske någon, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men där man bara egentligen ska lyssna och så säger de slå gärna på kamerorna och då känner jag så fast jag hade liksom tänkt att bara kunna få sitta här. Kanske vika tvätt eller någonting. Men jag förstår att det här måste man ju verkligen reda ut vilken typ av möte det är. Här ska inte jag in och prata. Och då blir det konstigt för mig när någon säger att jag ska på kameran. För jag, vill inte.
Ja, men jag håller med dig. Det är knepigt och det passar inte alltid. Men just för att det är så lätt att stänga av kamerorna. Och det är så lätt att hitta ursäkter för att stänga av dem. Så tänker jag att om vi alltid utgår ifrån att vi ska faktiskt vara närvarande på våra möten allihopa. Om vi utgår ifrån det och sen absolut är det 3 timmar möte där man måste delta och man faktiskt behöver, inte vet jag, förbereda den här lunchen medan man lyssnar. Fine. Jag har en dotter som är 16 som har digital undervisning hemifrån sedan många månader nu. Och jag menar, jag vet att hon ibland går upp just så här preppa lunchen och sånt här medan hon lyssnar. Och det är klart att det funkar. Men hon visar också mig ibland när jag kommer in i köket och vi ska ha lunch tillsammans. Så kan hon stänga av micken och så pekar hon på skärmen och säger, kolla mamma, jag tycker synd om den här läraren. Och så ser man en persons ansikte med liksom sån här glad uppsyn som lite så här, hey guys. Verkligen försöker göra det kul och trevligt för ingen har ju valt att ha den här situationen egentligen.
Nej.
Och så är det bara de här döda kamerorna. Mm. Hon ställer en fråga och så är det tyst. Och hon vänder sig till mig då, min dotter, och säger, åh, jag tycker så synd om de här lärarna. De lägger massor med planering för att de här lektionerna ska vara bra. Och så är folk bara så här, Jag menar, vi vill inte vara där. Så
nej,
utgår
jag håller helt
att
med
vara med.
Ja, jag håller helt med dig. Att det liksom precis, det ska inte möjliggöra att, jag menade inte att man ska multitaska på något sätt, utan jag vet bara själv hur min hjärna funkar, att jag kan nästan lättare lyssna när jag får pilla med någonting. Men det är som jag alltid har liksom varit, att jag är mer närvarande då. Och är så van vid det, jag tänker från poddlyssnandet, att jag ofta lyssnar på podd och gör någonting annat samtidigt och känner att jag lyssnar fullt. Men när du beskriver det så där, så tänker jag att det kommer ju tillbaka till förväntningar och tydlighet. Att jag behöver, det är nog inte fel att säga, jag behöver er energi. Den får jag om ni har kamerorna på och jag känner att ni är med. Och jag får liksom tummar upp eller vad det är. Så jag tycker att det du beskriver, det liksom berör. Då känner jag, men då skulle jag ju självklart slå på kameran och liksom vilja vara med och bidra till energin i det här mötet. Och att man får känna av helt enkelt.
Och det du säger nu tycker jag också är angeläget. Att du som deltar på ett möte, tänk att du har också ett ansvar för hur det mötet blir. Och om någon talar, du har också ett ansvar för att inte bara sitta där med avslagen kamera och vara kritisk. Och ställa massa så här... Försöka sätta den här stackars föreläsaren på pottan i slut de sista minuterna. Utan vi har alla ett ansvar för att det ska bli engagerat och kul. Och tillbaka till det här med att rikta sig till de som lyssnar och de som deltar. Du som håller mötet, börja alltid med att uppmärksamma dem på något sätt. Om inte annat med ett leende. Det kan vara lätt att glömma i de här digitala mötena när vi sitter och harvar framför våra skärmar hela dagarna. Säg någonting om deras yrkesroll eller deras bransch. Ställ någon fråga som har med ämnet att göra så att vi som deltar och lyssnar känner oss tilltalade. Och här är det också smart förstås. Vi som föreläser en del gör nog redan det, men att ta reda på så mycket man kan inför ett möte om de som ska lyssna. Så kommunicera och ställ frågor tidigt. Och jag tänker att det är typiskt om man är lite nervös för att man ska ha en dragning. Så fastnar man lätt i sig själv och man tänker väldigt mycket på hur kommer det gå? Kommer jag säga fel? Kommer de att gilla vad jag säger? Bara helt kortfattat, en nyckel till framgång är faktiskt att kunna släppa taget lite om sig själv. Och där kan du hjälpa dig själv tidigt i den här presentationen eller mötet. Just genom att ställa lite frågor och bjuda in deltagarna. Det brukar ge en annan värme faktiskt. Att man får ett kort samtal innan man sätter igång.
Ja, det är win-win. Man hinner hitta sin röst. Ja.
Ja, och kan inte du känna det också om du är lite spänd inför en föreläsning och så kommer man in och man växlar några ord med några? Att det,
ja,
att,
definitivt. Bara få chitchatta med några som har kommit in tidigt, om man släpper in dem, då är man liksom igång på ett annat sätt än, snarare än att det kanske ramlar in ett stort gäng och så blir det hej och verkligen skicka med. Att, om man tänker, jag har ändå föreläst ganska länge och det här är liksom, det här följer med ändå. Alltså det kan slå en, det kan gå jättebra. Igår gick det liksom hur bra som helst just därför att jag chitchattade med hon som skulle presentera mig innan, så att jag var liksom igång. Men en annan gång så kan det slå och jag nästan får en groda i halsen och tänker, var kom det här ifrån? Och det är inget konstigt, så det ska man får vara snäll mot sig själv där. Så. Men som du säger, rikta uppmärksamheten på de som är med. Det brukar vara ett sätt att komma förbi det där.
Absolut. Och en annan sak som hjälper om man känner sig nervös eller spänd, det är att fundera på det man ska prata om. För det är också ett sätt att förflytta fokus från dig själv som talare till ämnet som du förhoppningsvis känner intresse och engagemang för. Och tänk att ja, men det är inte så noga om du inte är så himla snygg idag eller om din presentation inte är världens mest liksom, högklassiga, utan du kan något. Du vill troligen bjuda på det. Det är det du ska fokusera på.
Exakt. Och ja. Innehållet då? Hur kan man tänka där? Själva liksom presentationen?
Jo, men åter till det här att det är ofta tråkigt att bara lyssna på någon som mal. Och om det då är så att det är en person som har ansvar för att dra en bit av mötet eller hela mötet, ja, då kommer ju tyngdpunkten troligen att ligga på det du pratar om. Men förutom det här att ställa frågor i början, att väcka lyssnarna, tänk också på att när du lägger upp ditt innehåll, börja gärna med någonting som kanske förvånar de som lyssnar. Alltså, visste ni att? Och så någonting som du tror att de kanske inte har tänkt på. Eller trodde ni att det var på det här sättet? Det gjorde jag också. Men egentligen så här. Eller 3 av 4 har faktiskt problem med det här och det här. Så att på något sätt utmana lite grann. Och det behöver inte vara något fullkomligt världsomvälvande. Men ja, berätta alltså så här. När vi ska berätta på ett fängslande sätt, så är det sällan det allra smartaste att berätta kronologiskt. Ja, när vi skriver uppsatser i skolan så är det ofta så här. Ja, mitt sommarlov är uppdraget. Det började på avslutningsdagen, skriver vi ofta då. Mamma och jag och pappa och min lillebror satt oss i bilen. Ja, redan där börjar vi gäspa liksom. Du som talare behöver inte hålla dig till någon slags kronologi. Du behöver inte hålla dig helt fast till en presentation du har eller som någon annan har gjort till dig, utan börja med något som är riktigt intressant. Så att du redan från början väcker intresse. Så det här att förvåna, utmana, utbilda är väldigt smart. Det kan också vara att jobba med igenkänning. Säg att jag skulle prata om digital annonsering till exempel, som jag jobbar med. Ja, då skulle jag kunna börja så här. Igår köpte jag ett par skor på nätet. Vad tror ni att jag har sett för annonser i sociala medier sedan dess? Just det, annonser för exakt samma skor. Och då kommer garanterat alla att garva och bara, åh, vad jobbigt. Och, så, och där har ju lyssnarna med dig. Och det här kallas ju för storytelling, vilket är ganska konstigt att vi måste använda ett engelskt ord för. Nej, men att använda de här ganska enkla greppen egentligen för att berätta på ett sätt som fängslar och att gå rätt på det intressanta och att skaka om lyssnarna lite grann istället för att bara rapa upp fakta, 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 slutsats.
Mm. Och jag tänker att det här kan man... där kanske man tänker, ja, det här är ju om man ska typ föreläsa. Nej. Så här kan man ju inleda om man bara ska hålla ett möte, tycker jag.
Absolut.
Också ett vanligt möte. Så behövs det här också.
Ja, men det gör ju det. För att även på våra interna möten så kan det vara så här, ja, nu ska Boel berätta lite grann om det hon håller på med. Ja, jätteintressant. Och så kanske 75% känner att de i huvudet så är de kanske snarare på alla uppgifter de ska lösa när mötet är slut. Och det blir ju inte bra för någon. Jag vill ju dela med mig av någonting som jag kan. Och de som sitter på mötet, sitter eller står, det är ju roligare för dem med lite engagemang under mötets gång.
Mm. Verkligen.
Och jag tänker tillbaka till det här med storytelling, bara för att ge ett tips till. Jag sa det tidigare, men det tål upprepas. Börja med det som är mest intressant. Eller med någonting som du tänker att du kan förvåna lyssnarna med. Rapa inte bara upp en massa fakta och slutsatser. Och berätta inte heller allt på en gång. Det skulle kunna vara så här att istället för att säga att hej, jag tänkte berätta idag om en kille som hade det väldigt tufft. Men som idag har det faktiskt fått väldigt bra med hjälp av vår produkt. Här hör ni att det låter lite sälj, eller hur?
Mm.
Ja, men rätt ingång skulle istället kunna vara att i början av 2019, alltså för 2 år sedan, så kom en helt desperat kille till mitt kontor. Han hade förlorat allt, jobb, pengar, familj. Ja, jag fattar. Mm. För om du lägger upp det så har du oss på tråden. Du behöver inte berätta vad som hände eller hur du hjälpte honom. Det kommer sen. Så börja i någonting som kanske är en utmaning, kanske är en konflikt av något slag. Väck intresse. Sen går du bakåt och berättar, okej, vad var det här för kille? Varför befann han sig på ditt kontor egentligen? Vad var det han sa? Och sen så berättar du vad ni gjorde, vad ni kom fram till och hur du då förhoppningsvis hjälpte honom. Så det är smart. Och sen, man kan kanske inte hitta såna här stories hela mötet, hela presentationen. Men några andra bra grepp man kan ta med sig i verktygslådan, det är att då och då summera. Och det är lite tillbaka till det här, släpp taget om dig själv. Du kan troligen ditt ämne mycket bättre än de som lyssnar. Fast det är ibland det vi är så nervösa för, att alla andra ska vara bättre än vad vi är när vi håller en dragning. Men du är inne i det här, du har förberett dig, du kan det bättre än alla andra. Det betyder att det är en massa saker som är tydliga för dig. Men det är nog inte det för de som lyssnar. Och man hjälper lyssnarna otroligt mycket med att då och då stanna upp och summera lite grann. Ja, men vad är det vi pratar om här egentligen? Ja, just det. När jag snackar om den här killen som kom in på kontoret. Men vad vi egentligen snackar om är just det här. Ja, hur kan man få ordning på sin privatekonomi till exempel? Om vi nu jobbar på en bank. Jo, men det är ju de här tre grejerna som är så viktiga att vi alltid har med oss när vi pratar med kunder. Hur ser inkomsten ut? Du vet, ja, så här, hur ser framtiden ut? Har du någon utbildning? Det skulle kunna vara 3 sådana punkter. För det blir så här lugn och ro och så skönt i huvudet på den som lyssnar. När man liksom, ja, just det, det är det vi snackar om. Och där skulle jag vilja slå ett slag för 3-talet. Att summera med 3 punkter. Det är liksom ett gammalt retoriskt knep som har funkat i årtusenden.
Mm.
Brukar du använda sådana här 3-tal när du föreläser, Ann-Sofie?
Nej, jag brukar försöka snarare hålla mig till det här med att det ska... Ja, men jag försöker sammanfatta. Det försöker jag göra. Vad är det vi liksom har sagt där? Men nej, jag är faktiskt inte så noga med det. Men däremot att, ja, just att bli bättre på att sammanfatta, för att det kan ofta bli ganska späckat när jag kör, och då vet jag att jag behöver stanna. Vad har vi sagt nu egentligen? Och vad var syftet egentligen? Och återkomma till det. Men jag skulle nog kunna lägga till lite det där med den här lilla teasern i början, det här så här. Det här hände och ni kan aldrig ana vad som hände sen. Vi återkommer till det i slutet. Det skulle jag nog kunna lägga till mer av. Jag får hitta på något intro där. Exakt. Cliffhanger. Ja.
Ja, men sen tänker jag också på att man kan ju behöva argumentera i ett möte.
Mm.
Det kan vara någon typ av sälj eller du vill övertyga andra, och det är inte alls säkert att de är så himla välvilligt inställda. Eller de kanske bara för sakens skull vill ställa lite kritiska frågor. Det kan också göra en ganska nervös om man inte är van. Mm. Och ett tips jag vill skicka med där, och det här har egentligen kanske inte så mycket med engagemang att göra, men jag vill skicka med det som ett retoriskt knep så att man känner sig lite förberedd. Det är att du redan innan det här mötet funderar igenom vilka motargument du tror att de kommer att ha. Och så kan du bemöta dem i ditt snack. Och det kan också göra genom att summera. Du summerar dina 3 bästa argument för det som du vill övertyga dem om. Och då sparar du ditt starkaste argument till sist. Du kör ett argument. Sen så kör du ett till. Efter det så bemöter du det viktigaste eller starkaste motargument som du tror att lyssnarna har. Och sen, bam, drar du till med ditt allra starkaste argument. Det är också en sån här retorisk figur som kan vara bra att ha med sig.
Mm. Smart. Bra tips. Bra tips.
Det finns också lite tekniska sätt att få med sig deltagarna. Jag kan tänka mig att du använder en del Menti till exempel, Annie. Mm.
Det gillar jag. Mycket därför att det här går säkert i Zoom också. Men Menti kan jag ha kvar efteråt. Det liksom ligger ju kvar resultatet. Det tycker jag om.
Ja. För när man använder Menti, då man går in på en sajt, och det finns ju andra verktyg, men det här är väldigt känt. Man går in på en sajt och där har du förberett, Ann-Sofie, kanske 3 frågor som vi ska svara på. Och så skriver man in en kod.
Mm.
Och sen betyder ju det att alla som får den här koden, de kan besvara frågorna och resultatet syns på en skärm som du kan visa, och det är anonymt.
Ja. Ja, precis, det är anonymt. Man kan be dem ibland. Jag har gjort en gång i en workshop, så har jag bett dem skriv ert namn när ni svarar. För att då vill jag ju kunna säga att Boel, du skrev det här. Vad menar du? Men precis, det är väldigt tacksamt. Och jag kan tänka också att jag har använt det här för att skapa det här som du var inne på i början. Kanske en känsla av samhörighet. Att kan ni beskriva, som man kan göra ett word cloud och så här, beskriv hur veckan har varit med 3 ord. Och då kan det vara ett sätt att känna, men herregud, det är fler som har skrivit kaotisk eller stressig. Så att man kan få liksom en som ni ser. Och förhoppningsvis har de då svarat någonting som blir relevant för det vi ska prata om idag. Som ni ser så är det ju jätterelevant att vi idag ska prata om hjärnan på jobbet eller struktur eller vad det kan vara. Så det är också ett sätt att få samhörighetskänsla. Men också väldigt bra för att dokumentera och fånga upp när det är en stor grupp.
Ja, men precis. Och jag tänker att om man använder det här i början av ett möte, då kan ju du som föreläsare eller ansvarig för mötet fånga upp just hur känner folk inför ämnet till exempel. Vad har man för problem? Och då kan du anpassa det du pratar om till de faktiska problemen som de som lyssnar har. Vilket gör ju innehållet mycket bättre.
Verkligen, verkligen. Mm. Alltså jag är väldigt fan av det. Och som sagt, det finns ju andra verktyg också. Och det är nog lite vad man är van vid. Det är också en grej för att avlasta hjärnan. Har man vant sig vid Menti så gillar man Menti så. Men det går att göra mycket saker i Zoom och Teams också. Och sen men det här med breakout rooms. Slänga ut folk.
Precis. Det tycker jag är smart. Man kan, som den som håller i mötet, så kan du inte alltid styra riktigt vilka som pratar med varandra. Jag tror att det är bra ändå. Jag tror att man ska släppa taget om kontrollen där. Ge folk en uppgift. Det här motsvarar lite grann det här som jag kallar för bikupa. När man sitter i en fysisk sal så kan man mitt i ett möte säga, ja, men nu har vi pratat om någonting. Dora. Vänd dig mot din bänkgranne och diskutera 2-2 i 5 minuter. Hur är det här relevant för dig? Eller vad är ditt nästa steg i den här processen till exempel? För då ser man till att deltagarna får diskutera, och just i en lite större miljö där vi inte kan snacka alla samtidigt. Vi kanske är hundratals. Då är det ju ett sätt att få det här mer personliga samtalet. Och också kan det ge oväntade effekter. Att du kanske får ett jätteintressant samtal med någon som du inte kände. Eller så får du hålla ett stökigt samtal. Men det kan finnas fördelar med det också. Jag tycker breakout rooms är bra. Man kan också använda såna här polls, alltså snabba undersökningar. Hur många känner till det här, använder det här, har aldrig hört talas om det. Och då får du också som föreläsare lite tips liksom om vad din publik egentligen befinner sig.
Mm.
Ja, nej men om vi ska summera då. Vad har vi sagt här nu? Ja, men tänk på tekniken. Bra ljud är viktigast. Bra ljus kommer därnäst. Sätt gärna upp din dator så att du liksom inte tittar ner på publiken utan har en i ögonhöjd. Och stå gärna upp för att få tillgång till din röst och dina gester så att du blir levande och engagerande.
Mm. Och fånga dem i början, det där som du var inne på med exempel. Att liksom skapa interaktion på en gång så att man inte blir passiv i början. Och jag tänker att jag tror att vi kan komma tillbaka och prata. Jag vill fråga dig mer om det här. Jag tycker vi kan prata om det här igen. Och kanske nosa närmare på mer liksom innehållet och hur man skapar olika typer av möten på ett bra sätt. Det tror jag vi alla, vi sa ju det när vi började spela in, men tänk om alla har 10% bättre möten. Alltså det kommer göra en stor skillnad för humör, välmående, produktivitet. Jag tror vi alla behöver investera i det.
Mm. Och förresten, ett annat grundtips för digitala möten, det är ju att inte ha dem när de inte behövs.
Nej, exakt.
Att liksom inte slentrianmässigt säga, men nu har vi ett möte om det här. Vi kanske tar ett telefonsamtal istället.
Ja,
för
precis.
Att liksom vila ögonen. Och då slipper vi fundera på om kamerorna ska vara på. Så att vi varvar lite.
Ja. Absolut. Ju fler möten man kan ha i skogen, desto bättre tycker ju jag. Men jag vet att det inte alltid funkar. Jag kommer undan och dokumenterar ibland. Och då, eller så skriver jag lite hafsiga kommentarer till mig själv och mejlar mig själv från skogen. Men det kan vi också prata vidare om hur man kan göra med det på ett bra sätt.
Ja, men det här med promenadmöten. Och jag tror att det är fler som faktiskt tar sig runt kvarteret till exempel. Behöver inte vara ute i skogen, men då går det också att ha snack med sina kollegor. Så att ja, när ett möte ska äga rum, det är viktigt att tänka på för att det ska bli meningsfullt.
Ja.
Ja, men vad kul att få prata med dig, Ann-Sofie, om det här. Dags för oss kanske att ställa oss upp och skaka rumpan lite inför nästa inspelning.
Ja. Och vi vill också tacka våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det bra!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.